En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det var inte så himla länge sedan vi hördes senast, men på grund av höstlov och praktikaliteter så spelar vi in redan nu. Det är onsdagen den 31 oktober. Och det har ju faktiskt hänt ett och annat sen vi träffades sist i fredags. Och det är visst de som är med oss för att prata om vad som har hänt sen dess är Ulrika Schenström som är moderat.
Tjingling!
Och från Aftonbladets ledarredaktion har vi Dan Svedin.
Hej!
Och Jonas Sima.
Hej!
Och jag heter Anna Andersson, ska vi säga. Jo, men det som har hänt sen sist är ju att i måndags så kastade Löfven in handduken. Det var väl ganska väntat, eller?
Ja, det får vi säga.
Ja, det var väl ingen som
ingen blev
annat.
Förvånad. Nej. Men då valde talmannen Andreas Norlén att inte ge sonderingspinnen till någon annan, utan han behöll den själv. Mm. Och sa att nu ska vi ha gruppsamtal, som man då genomförde igår.
Som en redig 70-talist har lärt sig grupparbete.
Precis, vi började
han är ju född 73 och jag 72, jag kände igen det direkt.
Nu kommer
hela havet stormar, och sen blir det mängdläran och mänglar. Hej, matematik!
Mindmaps, är det också 70-talism?
Varför något sådär?
Mindmaps, eller är det något mer?
Jag tror att den kom lite tidigare faktiskt.
Alltså, ännu tidigare?
Jag tror att den gjordes av samma generation som Hej, matematik. Men det kan vi ju kolla upp.
Ja, det kan vi kolla upp.
För jag tror inte att... Alltså hur jag kommer ihåg det är det här... Man ska gå in i bikupor och sen ska man berätta vad man kom fram till. Sen ska man byta slutsats och så ska man... Det kanske var det de höll på med.
Möjligen.
Kanske.
Annie Lööf var ju, och Jan Björklund var ju i rummet hela tiden under de här mötena. Så att de kanske var...
De är lite...
De kanske hade var sin bikupa. Ja, och sen så byttes det ut.
Ja. Liksom. Men Stefan Löfven syntes ju inte till. Nej, det tycker jag var lite...
Han stack till Norge omedelbums efter sitt möte. I Nordiska rådets toppmöte i Oslo.
Just det, de delade ut fina priser. Det är mest det enda som jag vet om det. Kan jag säga.
Du hörde prinsessan.
Ja. Vad sa du?
Du hörde prinsessan. Märta.
Nej, Mette-Marit var det.
Var det Mette-Marit?
Märta Louise tänker du på. Så det är norska kungahuset så kan jag en hel del.
Ja,
men det är tyvärr inte norska kungahuset vi ska prata om. Det kan jag är tråkigt.
Välkommen till kungligt.
Men, ja, jag skulle kunna extra knacka. De fyra alternativ som då talmannen bestämde sig för. Nu får ni säga bu eller bä. Mm. Det första var då...
Som vi gillar mest.
Alltså vad vi tror.
Vad
vi
tror. Ja, precis. Är det möjligt? Första
och,
gruppen...
Vad säger man bä då? Bä om man tror att det är möjligt.
Ja, precis.
Kommer nyval vara en möjlighet också?
Nej, nu går vi bara först igenom talmannens fyra konstellationer. Den första så kallar in alla utom Vänsterpartiet och sen Sverigedemokraterna. Det vill säga Sossarna, Moderaterna, Centern, KD... Jag har skrivit K, men jag menar L. Mm. Och MP. Mm.
Bu.
Stor koalition. Nej, det tror jag inte på. Den andra gänget var Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Någon slags mittenregering alltså.
Bube.
Bube.
Bube. Svagt bä.
Bube.
Okay. Sen var det Alliansen plus Miljöpartiet.
Bube.
Och sen var det Alliansen.
Bu.
Någon måste ju nämligen ändra sig.
Mm. Någon måste ändra sig. Ja, alltså vad tror ni talmannens tanke var med att ha de här samtalen? Vad var planen?
Jag tror att det var för att öka pressen på Annie Lööf och Björklund. Eftersom de fick sitta i rummet hela tiden och bara, vill du ha dem här? Mm. Eller vill du ha dem här? Mm. För annars måste vi gå till riksdagen och köra igenom det här. Och om ingen ändrar sig, då blir det
nyval.
Ja. Och alternativet var ju att ge pinnen till någon annan partiledare.
Mm, det pratades ju om Annie Lööf, att hon skulle ha fått pinnen här.
Och då skulle utan hon sitta i 2 veckor.
Ja, men precis. Utan att några positioner har ändrats sen sist. Alltså, det hade ju varit lönlöst, så att jag förstår att han måste hitta
Jimmy
någonting
Åkesson
för att leka.
Jimmy Åkesson sa ju att han ville ha pinnen.
Jag tycker alla kan få
pinnen.
Pröva. Alla kan få pröva.
Då ska vi alltså 8 gånger 2.
Ja.
Jag är väldigt generöst med tid.
Ja.
För nu börjar man ju tycka att det är dags att få en regering.
När till och med jag som, eller alla i det här rummet troligen som är svårt politiska nördar, inte orkar riktigt. Jag orkar inte riktigt. Jag måste liksom byta kanal.
Fast alla vet att det är precis som... Det är svårt att säga något unikt om den här frågan, men alla har ju vetat om det här, den här ordningen sen när valresultatet var klart. Visst, att vi kommer inte ha en regering förrän... X antal, ja men 3 alternativ har röstats ner i riksdagen.
Men då återkommer vi till det här med att ingenting går upp i kammaren. Och det måste ju ändå till 4 omröstningar. Mm.
Troligen finns det stor irritation över att ingenting går upp till omröstning. Mm. För att
var finns den här irritationen?
Jag tror överallt, hos alla.
Okay.
Jag skulle vara vansinnig, för det är bättre att man vet så att man har något att förhålla sig till. För att jag menar, de här partierna måste ju veta. Men sen kom jag på en grej igår. Det här med höstlov, det här är inte bra.
Nej,
tänk, tänk om hela spelet inte handlar om vem som blir statsminister, utan om vem som får sitta i opposition. För vem vill egentligen ta taktpinnen, leda en regering rakt in i liksom Brexit, Swexit, EU, alltså Brexit-avgifter, att leda det rakt in i en diskussion kring lågkonjunktur och hela det här. Tänk om allting handlar om att inte
fast
få
både, alla vill undvika det. Både Kristersson och Löfven säger ju ändå så här, jag vill leda
men det
regering.
Är en sak vad man säger, men jag säger bara, tänk om allting handlar om någonting då. Annat.
Valet är en konspiration.
Det tror jag också. Det ser ut som du hade.
Ja, jag hade en tanke, men
den trött nu.
Den flög bort.
Det tog en annan vändning än han hade tänkt sig.
Men Ulf Kristersson är ju sugen på att gå upp.
Ja, det var det jag skulle säga. Att det här att vem som ska bli, någonstans handlar om vem ska ta första kulan. Det vill man ju inte göra, utan man vill ju vara den fjärde, alltså den sista.
Så
man
tänker, när allt står och hänger på.
Precis, så att sossarna vill väl jättegärna att liksom, ja, men låt Ulf pröva och sen får Löfven pröva. Och då kanske han kan bli statsminister, för att han vill inte förnedra sig. Eller så blir han inte det, och då måste någon till tredje hand upp, och då blir det Ulf Kristersson igen, hoppas man, och sen i fjärde. Nu är det liksom the last chance innan nyval, och då står Stefan Löfven där.
Då tror man att folk skärper sig på något sätt.
Ja, eller så här, vill ni ha nyval? Vem kommer tjäna på det? Det verkar ju ingen tro att någon andra än möjligen SD och kanske på marginalen
Centern.
Ja, Centern och kanske S kan liksom mobilisera. Men det finns ju inget annat parti som egentligen tror jag är sugna på en sån situation.
Särskilt inte Liberalerna och Miljöpartiet som i så fall hänger på gärdsgården.
Precis. Och liksom, vad kommer vara storyn i liksom det nyvalet då? Är det liksom Centerns och Liberalernas svek, eller är det något annat? Liksom?
Men idag har, det hänt två intressanta saker. Dels fick vi ju beskedet att KD och Moderaterna har stekt det här i tanke på en blågrön.
Att de har stekt den,
Ja, stekt den. Alltså de har avfärdat den idén om en blågrön.
Alltså så
koalition.
Som vi har i Stockholm.
Precis. Annie tar inte upp det. Annie Lööf och Jan Björklund som alternativ.
Okej. Ja, okej, och då har de stängt dörren till den.
Ja, precis, för det är ju en kombination som inte ens skulle skapa någon majoritet, utan då vill man då testa det här som Stefan Löfven har sagt, att det största blocket ska få gå fram i riksdagen. Och då om Miljöpartiet byter sida så skulle det bli Alliansen. Men då visar de Alliansen då att den principen håller ju bara om det är de som blir det största blocket, inte som det är nu.
För nu är det ju faktiskt
144-143. Ja, exakt. Ja. Så den idén var ju konstigt skruvad från början. Mm. Och det är ju alltså det är ju Centerpartiet och Liberalerna som har drivit den linjen. Men nu är den...
Nu är den borta från bordet.
Den bygger dessutom på att sossarna och vänstern inte skulle kunna driva politik under en hel mandatperiod, eftersom det skulle... Det blir sånt svagt underlag. Liksom. Alltså det skulle ändå kräva. Det är liksom hela den idén som man hade förut, att sossarna ska lägga sig platt och låta Alliansen styra. Men vi prövar, om vi tar in MP i vår koalition också, kan inte lägga det platt då i fyra år. Verkar inte jätteattraktivt.
För sossarna har ju verkligen behandlat Miljöpartiet på det sättet.
Ja, exakt.
Och inte för SD heller. Alltså, MP är ju ett rätt skinka för dem. Så att
absolut. Och för många moderater ska man säga, liksom, den storyn som byggs om varför gick det så dåligt för M, finns det ju många liksom högermoderater, man ska säga, som det beror på att vi gjorde upp med Miljöpartiet och migrationspolitiken, och det var jättedåligt för oss.
2011.
Så, ja, precis.
Men jag tycker också den andra intressanta nya spåret som kom fram är ju, man har undrat lite vad den stora morgontidningen, alltså Dagens Nyheter,
Man och man. Ja, vi, men några har undrat.
Vi pratar ju till en lite begränsad skara här som lyssnar på oss. De kanske är intresserade av Sveriges största morgontidning. Vad de ska ha för regeringsförslag. Sådär. De har inte presenterat något, det har ändå gått 8 veckor efter valet. Men idag så kom det alldeles i slutet på kanske 3000-4000 tecken att de faktiskt vill se en socialdemokratisk minoritetsregering. För det vore bästa sättet att få liberal politik, menar de. För att då Socialdemokraterna har trots allt visat att de inte raserar ja. Landet och mm. att C och L då kan kohandla
mot mitten.
Precis. Men jag tror att det handlar enkom om egentligen bara att hålla SD så långt borta mm. som möjligt.
Precis, det är ju det. Mm. Men också att de menar att då håller man ihop alliansen. Alltså då har man en lösning på att man håller ihop
får en samlad allians i
opposition. Och så får alliansen vara opposition och ja, samla sig.
Det har gått bra Moderaterna
får liksom...
det är ju lite, backar lite grann upp Ulrikas teori här om att alltså, man kan tänka sig att DN ömmar för alliansen och vill att den ska vara intakt och komma igen om 4 år och få då en starkare... Alltså att det är bättre för alliansen att vara i opposition just nu helt enkelt.
Man skulle kunna säga att de här 4 åren har bevisat att den teorin kanske inte håller eftersom alliansen inte gick jättebra i valet.
Nej, men det berodde ju på att man, och då är vi tillbaka i den här 5-åriga diskussionen om varför det inte gick bra. Jo, naturligtvis för att man inte egentligen gjorde några nya finansierade skarpare reformer och att man inte samlade sig och att man inte förhandlade sig klart i ett riktigt paket så som Bankeryd eller så, utan att man enkom gjorde ett så här, det här ska vi förhandla om när vi kommer in i regeringsställning. Mm. Och då vet ju ni allihopa som har varit i regeringskansliet, så här, då förhandlar man, så blir det en utredning. Okej, okay, det bara jag.
Ja. Men du pratar kanske till dina lyssnare.
Jag tänkte att det var andra som
ni, fem lyssnare där ute.
Som var med att Anders sitter här. Ja. Nej, men då förhandlar man ju, sen så blir det en utredning, så tar det 3 år och sen så ska den gå igenom en massa andra saker, så blir proposition och sen en riksdag, så det tar ju 8 år. Och det är därför det är så viktigt att göra upp innan, för att annars kommer man bara in och bråkar. Jag menar, det, ja.
Ja, nej, men jag tyckte bara det var intressant att den stora liberala ledarsidan förespråkar en socialdemokratisk regering. Ja.
Men någonstans är det ju, någonstans är ju det liksom konsekvensen av den här Lövska linjen. Det var ju lite det som Rika och Jonas sa, men liksom om man så här, variablen är SD ska hållas ute, alliansen ska hålla ihop och vi ska ha blocköverskridande samarbete på något sätt, då finns det ju bara ett alternativ.
Mm.
Och det är att Stefan Löfven fortsätter vara statsminister.
Mm. Jag förstår. Jag bara hålla i lite grann talmannen vad han håller på med här. Jag läste en gammal räv som statsvetarprofessorn Olof Ruin, emeritus till och med. Han tycker att det har tagit för lång tid. Han har bevakat 26 regeringsbildningar. Det är ändå lite aktningsvärt. Han tycker att det här tar för lång tid och att nu borde talmannen forcera det här lite grann genom att tvinga fram omröstningar i kammaren helt enkelt.
Ja, men jag är lite mer, om Ulrika pratar om... liksom, ett rosa skimmer om grupparbeten, så jag drömmer mig tillbaka till den här katederundervisningen när läraren pekade med läraren pekar med hela så här, pekpinnen
med handen.
Ja. Men jag tror faktiskt mer på det från talmannen, men det kommer nog i nästa steg.
Ja. Mm. När har vi ny regering, törs ni säga?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag har försökt göra det i 7 veckor nu, det går inte.
Ja, på vårkanten 19 kanske.
På vårkanten 19. Du tror inte vi får en regering före årsskiftet?
Vi firar jul utan regering.
Ja, det,
det blir kallt i våra stugor.
Årets julklapp.
En regering.
Jag har tidigare i en viss kanal, Sveriges Television, sagt slutet av oktober. Det verkar ju inte hålla. Det verkar inte hålla.
Det är one day going down.
Ja, man satt imorgon.
Du tror imorgon. Ja, men du tror ganska snart i alla fall.
Är det inte första september? Oktober imorgon. November.
Jo, jag menar att det har redan fallit. Så svårt pålitlig är mina prognoser.
Ja. Men du tror ändå ganska snart, Jonna.
Ja, före jul.
Du tror före jul. Tror du före jul, Ulrika? Törs du säga det?
Mycket, mycket svårt. Jag vågar faktiskt inte, för att som sagt, jag har sagt så många dumma saker de här senaste 7 veckorna så att jag har haft fel. Men som sagt, om ingen ändrar sig så kommer det här dra ut på tiden.
Men jag tror att det också kan gå väldigt snabbt. Alltså så fort.
Jo, absolut. När det väl...
När någon väl ändrar sig.
Men exakt, om någon, någon ska kunna klara att ändra sig så måste... folket börjar pressa och bli aggressiva. Mm. Jag har en kompis som ringde igår och sa så här: hej, jag är företrädare för vanligt folk och ni är det här gegget. Jag vet inte vad ni håller på med, men vi börjar bli väldigt trötta nu på det här.
Ja, men är inte det en risk? Jag tänker också lite grann som en vanlig väljare. Jag tänker, om det skulle bli omval, alltså hur många skulle ens masa iväg och rösta? Finns
det kan vara så att det blir tvärtom. Mm.
Du tror det? Att folk springer till urnan och röstar?
Ja, för att jag tror så här, nu ska jag verkligen bevisa.
Alltså, jag bara tycker det är vår idiotiskt av de 7 partier som inte är SD, alltså att tvinga fram ett nyval. För att det kommer att gynna SD så otroligt mycket. Alltså just det här med vuxna i rummet. Den positionen har ju verkligen Jimmy Åkesson kunnat ta här. Jag pratar med vem som helst, men ingen vill prata med mig och ingen vill ta ansvar för landet och sådär. Mm. Det vore förödande.
Okej, vi får se hur det står sig.
Vasaloppsveckan 19. Kom ihåg när du hörde det.
Vad sa du? Vecka 19?
Vasaloppsveckan 2019.
Jag sa okej, Vasaloppsveckan. Det är första veckan i mars.
Ja, precis.
Bra, då hörs vi. Vi hörs då, Daniel Svedin. Vi byter ämne. Förra veckan så sa vi hej då till vad vi tyckte då var en veteran, nämligen Gustav Fridolin som lämnade politiken. Men nu så har vi faktiskt en riktig veteran meddelat att hon lämnar, inte politiken ska jag säga, men hon lämnar partiledarskapet till FI, nämligen Gudrun Schyman. Efter 11 år så lämnar hon som partiledare, men hon blir kvar i partiet, hon blir kvar i lokalpolitiken i Simrishamn där hon väl representerar partiet. Överlever FI att Schyman slutar?
Nej. Jag tror inte det.
Ja, nej. Det beror väl på lite grann. Alltså, nej, inte som liksom, parti. De kommer sannolikt förlora sin plats i Europaparlamentet också nu till våren. Men det är ju frågan lite, ska de vara ett parti eller en påverkansgrupp? Och på Schyman lät det lite som att det hon vill göra nu är att lobba. Alltså vara lobbyist för feminismen.
Hon skulle jobba för någon slags FI-akademi.
Ja, som, exakt.
Det tycker jag för sig låter så här, väldigt lätt.
Precis, som någon sorts utomparlamentarisk påverkansgrupp och liksom... Kanske liksom och någon sorts tankesmedia eller medieproducent. Men liksom som parti tror jag deras saga är all.
Jag tänkte ett snabbt test. Kan ni nämna tre andra företrädare för FI?
Hon som har åkt fast för massa konstigheter. Kvasa.
Victoria Kavesa. Kavesa.
Gita.
Ja, Gita Nawabi.
Hon är nya ordföranden.
Och,
sen så nämnde ni ju hon som sitter i Europaparlamentet.
Precis.
Rosa.
Soraya.
Ja, okay. Det går bra. Men viss möda.
Jag kan en till.
Okej, du kan en till.
Jag tror hon heter Anna Rantala Bonnier.
Och Blanco också.
Ja, Sissela Nordling Blanco.
Titta, nu rasslar det till.
Alltså jag kan bara ett ord eller ett namn.
En stavelse.
Men sen så fyller Daniel.
Ja, men det kanske säger någonting om FIs ställning. Men var det inte konstigt att inte FI kunde kapitalisera?
Det här är fler än vad jag kan säga i Centerpartiet ska jag säga.
Nej, okej, nu ska vi inte bli
jättetråkiga. Men du har alltid varit lite mer rosa.
Det blir en jättetråkig podd om vi ska sitta och rabbla namn. Så vi ska inte testa. Vi kommer testa Daniel efteråt. Vi kommer förhöra honom på Centerpartister. Men var det inte konstigt att vi inte kunde kapitalisera mer på MeToo? Alltså göra bättre val?
Det håller jag helt med om. Framförallt inte bara MeToo utan det som är kommer efter MeToo. Jag menar, alltså, jämställdhetsfrågor kommer ju vara enorma med tanke på att unga kvinnor dominerar högskolor och universitet. Det kommer vara framtidens kvalificerade jobb. Jag kan dra
enligt, det var väl en exit poll i valet som SVT gjorde där jämställdhet kom på tredje plats. Mm. Väljarna skulle rangordna
vilka frågor. Den viktigaste frågan för unga.
Ja. Frågan är vad man lägger i det där med jämställdhet. Det är ju som så här, om folk säger att invandringen är den viktigaste frågan, då tänker man ju ofta så att ja, men då det beror på att de är typ SD. Det här gynnar SD. Men när jag jobbade på SOM-institutet och liksom satt och kodade grejer så var det ju folk, även som hade skrivit så här, öppna gränser, kodas ju som invandring. Eller liksom. Så att frågan är vad man lägger i. Vad betyder jämställdhet? Liksom? Vad är det för någonting? Och är det att man tycker att ja, men hela den här debatten som dök upp efter Köln med tafsande invandrare på stadens torg. Liksom. Mm. Det är, om det är det man tycker...
Så du
är,
tänker liksom, att många som liksom sa så här, vi måste stoppa män, utländska män som kommer hit för att tafsa på våra svenska kvinnor, så blev det att de var intresserade av jämställdhet.
Jag är inte säker på det, men det kan ju vara så.
Men sen tror jag också att Centern, alltså Annie Lööf har nog vunnit en del borgerliga väljare just på att vad hon gjorde i slutet på valrörelsen var ju att prata lönenivåer. Sen tror jag faktiskt att Socialdemokraterna stoppade ett visst flöde från Socialdemokraterna som var just kvinnor genom att ta den där, sen kan man tycka vad man vill om den är kvinnofientlig eller inte, med den här familjeveckan.
Så att, de tog ju även väldigt öppet en strid mot SD. Aha, alltså sossarna, det var abortfrågan.
Ja, verkligen. Och det har ju Sverigedemokraterna sagt själva enligt deras valanalys att det var just kvinnofrågan som de kallar det, som var sänket här inför.
Så det var helt enkelt att de andra partierna var för bra för att FI skulle kunna...
Ja, nej, men jag tycker att FI utnyttjade också... Om man tänker att MeToo är liksom katalysatorn till någon sorts jämställdhetsdebatt, så handlade ju den rörelsen, man ska säga, alla de här uppropen var ju centrerade kring arbetsplatser, att det handlade väldigt mycket om arbetslivet och villkoren på arbetet, liksom i undertexten så här, att ja, men människor med osäkra anställningar och liksom i prekära situationer blir tafsade på och betedda, folk beter sig som svin mot dem. Det FI gjorde strax innan valet var att de hade rekryterat Annelie Nordström som var liksom kommunals ordförande.
Där har vi en till.
Precis. dock chikanerad, liksom fick lämna efter granskningar som Aftonbladet gjorde. Men är ändå liksom en politiker som kan bevisa att jag har genom min gärning lyft kvinnors löner. Jag har varit med och liksom fixat så att undersköterskor får mer pengar och massa sådana bra grejer. Att FI inte låter henne vara en tydlig liksom, kommunikatör under valrörelsen tycker jag är jättemisslyckande. Och strax efter valet så gjorde också FI en liten löjlig lista på hur deras drömregering skulle se ut. Och där var inte ens hon med liksom, som arbetsmarknadsminister eller någonting. Så att de gjorde en liksom, drömrekrytering som de inte ens
utnyttjade. De hade ganska goda förutsättningar som de var lite kassa med att
ja, men jag tror kanske. Också, jag tror också i utländsk media så beskrevs ju det här valet i Sverige då, som ett ödesval. Och det var kanske många svenska väljare som kände så också. Mm. Att det står liksom mellan... Det blev ju framförallt ett val för eller mot SD nästan.
Så var det.
Och då var det väl många som kände framförallt... Alltså, FI drar ju framförallt kanske akademiker.
Någon slags rosa, grön, röda.
Ja, precis. Det var ju därför de
telefonplanväljarna.
Ja, telefonplan.
De som nu har gått till vänstern allihopa.
Ja, som i EU-valet lockade allmänborgerliga väljare också. Och i det här valet så kände man kanske inte att man kunde kosta på sig att rösta på sin favoritfråga, utan faktiskt välja någon slags block. Mm. Så att jag tror att det kan vara en delförklaring. Men jag håller även med om att de har misslyckats lite att tränga igenom bruset, för att jämställdhetsfrågor och kvinnofrågor var ju verkligen ett stort ämne inför valet som väldigt många...
Det kändes inte så före valet tyckte jag, men jag blev ändå överraskad när väljarna svarade.
Ja, men den här abortfrågan hos SD blev ju stor till exempel, och... MeToo låg hela tiden som en och puttrade i botten liksom, på valrörelsen.
Men om vi går tillbaka till Gudrun Schyman då, vad blir hennes politiska arv? Hur kommer man att minnas henne?
Som en strålande
i politiken, det låter igen som hon är död. Hon lever fortfarande.
Hon var en strålande debattör. Alltså, det var ju en fröjd att lyssna på henne även om man inte håller med. Så det är få som kan... Alltså man pratar om svada, det låter lite negativt. Men det är ju underhållande också att lyssna på henne även om man... Som,
Hon lyckades prata över partigränser. Mm. Jag menar, hon var ju ändå, eller fortfarande här, kamrat med Carl Bildt. Det kunde man inte, alltså, hon var inte bara så där arg och aggressiv, utan var ju ändå en ganska positiv röst, får man ändå säga.
Hon var ju en av liksom få politiker idag som fortfarande liksom syns i media, som verkar tycka att politik är roligt och gör det liksom glädjefyllt. Alla andra verkar ju så oerhört plågade av att
man kan tappa sin position, och så är det bäst att man sitter still i båten och ser
precis
plågad ut.
Och sen ska man ju inte liksom underskatta, alltså det är klart att hon är, jag tycker det är så svårt att säga feministiskt initiativ, jag snubblar på det hela tiden.
Kan också ligga dem i fatet.
Ja, precis. Och du inte stava till det heller själva i en valannons 2010. Men hur som helst, man ska inte glömma att det var ju som Vänsterpartiets ledare som hon liksom, liksom resan bort från kommunismen och lyfte partiet till det tredje största i landet.
Jag tycker att det var ett misstag att hon lämnade Vänsterpartiet.
Valet 98 fick Vänstern 12%. Det har de inte
varit
i närheten av
sedan
dess.
Nej, precis. Och där liksom...
Utom vid telefonplan där de har
23.
Ja, och i Norrbottens inlandskommun där de har 47. Den liksom... En mycket skicklig vänsterpopulist får man ju säga. Och sen var ju förutsättningarna rätt på slutet av 90-talet. Liksom, efterdyningen av 90-talskrisen. Men liksom den... Att hon lämnade V har väl gjort att hon inte riktigt har fått den plats hon förtjänar. Eller den plats hon...
Kommer ni att sakna henne i politiken?
Ja, men just ifrån,
jag tror hon kommer finnas kvar som debattör. Mm. Det är klart att hon kommer vara... Alltså, det här är ju en människa som inte kommer försvinna från scenen.
Hon kommer bli lite som Veronica Palm också. Alltså, så här, eller den typen av så här, avsatta politiker. Eller typ Ulrika Schenström. Dyka upp i poddar och i Aktuellt studier.
Vi kanske inte får en chans att sakna henne.
Men jag tycker också att hon symboliserar också någon slags lite kanske gammeldags politikerideal eller politikertyp som inte längre finns. Alltså idag så är våra politiker ofta väldigt mycket karriärsmänniskor eller sådär perfekta. Alltså Ebba Busch Thor eller Annie Lööf, alltså de har alltid haft högsta betyg och de har har lyckats med allting, liksom familjeliv, akademisk examen, toppjobb. Medans Gudrun Schyman, hon var ju ändå en människa. Mm. Ja, precis, som människor kunde känna igen sig i, att man misslyckas, man reser sig igen. Och, ja.
En erfarenhet av livet, vill då inte bara, ingen misstänka att jag menar nu Ebba Busch Thor eller Annie Lööf, jag bara varning, det är inte det jag menar. Men jag brukar vara väldigt, väldigt försiktig med människor som är för perfekta. Du vet, allting är bra, man har en perfekt familj, allting är bäst och sådär. Då brukar jag tänka så här, det här är en seriemördare, undrar vad som finns i källaren. Därför att det finns nämligen ingen som är perfekt. Och jag tror att vi kommer att se under de närmsta 5 åren en viss skillnad på vilka politiker vi kommer att börja välja. Alltså människor som är på riktigt, som vill någonting, istället för de här talepunktstyrda, väldigt riskminimerande karriäristerna.
Det är intressant, för det är alltid, det är klart att det är ett högt spel kanske också att välja sådana som Gudrun Schyman eller Mona Sahlin, alltså som ja, inte betalar in sin skatt i tid.
Nej,
och så vidare.
Det är ju men problem. Men det är ju ett jätteproblem, absolut. Men vi kan ju inte ha människor som är så perfekta att de inte ens vågar tycka någonting om vanliga arbetsmarknadsåtgärder, bara för att det kan vara någon som är emot, och då kanske får jag har en Twitterstorm mot mig, och då blir någon arg i partiet och då åker jag kanske ut.
Alltså, nej, där är ju Gudrun Schyman ett föredöme verkligen, alltså att hon har faktiskt varit på botten och sen har hon kommit tillbaka i det ligan.
Och sen tror jag att politiker måste kunna komma och gå. Mm. Jag menar, du måste kunna vara politiker och göra dumma saker. Då menar inte jag att man gör aktiva kriminella saker här nu, utan har ett normalt privatliv som vi alla. Men så länge tågen går i tid så är det ju det du ska vara mätt efter. Eller det är ju där din mätbarheten ska vara. Men när tågen börjar gå dåligt och du klantar, ja, då kanske man ska byta ut. Och sen får det gå runt. För folk kan ju inte dö på sina jobb hela tiden.
Pratar du metaforiska tåg eller faktiska tåg?
Faktiska tåg.
Jag blev osäker. Faktiska tåg.
Ja, men är man ansvar för ja, SI till ja, exempel och är statsråd? Ja. Eller, eller
om vem ska vi avsätta nu då? För att de inte går i tid.
Nej, men ni förstår ju jag tänker. Det är ju det som du ska bli mätt efter. Sen om du byter fruar. Nu tänker jag lite grann på Boris Johnson här. Eller vad man
byter
håller på med.
Ja, men byta väl fruar har vi förståelse för i här landet.
Ja, det beror på hur man gör det, tror jag. Ja. Vi har inte sett det än.
Okay.
Kanske,
men, okay. Nu känns det som att det är någonting vi får ta när vi har stängt av mikrofonerna kanske.
Eller ett helt avsnitt.
De flesta statsministrar har ju faktiskt skilt sig under mandatperioden. Men de har inte skaffat sig nya fruar, vad jag vet.
Inte under tiden.
Inte på posten, så att
nej, det,
säga.
Nej, det är skamligt.
Skam.
Nej, jag menar inte att jag tycker det. Jag är en fin människa.
Men,
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Vi ska, när vi pratar starka kvinnor så går vi vidare ut i Europa. Vi fick ju chockbeskedet att Angela Merkel tänker sluta som partiordförande. Nu gjorde hon det i och för sig och larmade i väldigt god tid. Hon tänker avgå som partiordförande nu.
I december.
Men hon tänker lämna som kansler då 2021. Så det här har vi lite ställtid kan man säga. Mm. Lite tid att vänja oss. Men hur reagerar ni på den nyheten? Att Merkel ändå, epoken Merkel är ändå snart slut.
Ja, men hon gjorde fick ett dåligt valresultat. Så att,
ett delstatsval i
Hessen. Och så blir det ju som det blir i partier när man gör ett dåligt valresultat.
Det andra ska jag säga, de hade ju Bayern först och så nu Hessen.
Ja, men du menar väl det stora valet?
Det var det stora valet.
Ja, alltså förlåt.
I fjol, ja.
I fjol. Och sen dess har de ju bråkat. Och i partier, det vi kommer se efter vår svenska regeringsbildning, att det kommer ju vara partier som då inte hamnar i regeringsställning. För så fort du hamnar i regeringsställning eller någon slags majoritet, då fryses alla problem. Och så går alla omkring och bara,
håll ihop.
Vi sitter ändå i majoritet här nu. Sådär. Medan om det inte blir så, då börjar ju hela havet stormar i partier oftast ifall man inte har gjort jättestora framgångsval.
Och det här är inte ens Angela Merkel vaccinerad mot, menar du?
Nej, inte ens.
Nej, alltså det hände samma sak med deras koalitionspartner Socialdemokraterna.
Fullständigt.
Precis, och Mårten Schultz avsattes ju och byttes
ut. Schultz.
Mårten, sa jag det?
Ja, det sa du. Martin Schultz.
Martin. Jag menar inte Svenska Dagbladets krönikör. Nej, Martin Schultz. Mm. Så att, att det här hände, det var väl inte oväntat, men samtidigt så är det ju ändå... Ja, man har nästan vuxit upp med Merkel där och att hon har varit den trygga livbojen.
Tror ni att liksom, vi som ändå gillar liberal demokrati i Europa och inom EU, ska vi vara nervösa?
Ja.
Du är nervös?
Mm. Hon är ändå en garant för att det här ska liksom...
Nu, det är ju bara Macron nu som vill ha den där kaptensmössan på sig. Och, kör
och som verkligen tror på EU-projektet.
Väldigt mycket tror han på EU-projektet. Vad säger du, Daniel?
Ja, men jag vet inte. Det beror ju på såklart vem CDU väljer som ny partiordförande och så här, om den personen sen får bli kansler också. Det är inte helt säkert. Merkel tillträdde ju som partiordförande men fick inte ställa upp i kanslervalet då. Så det är inte säkert att partiet tycker att den personen är den bästa, utan det kan bli någon gammal veteran då som får liksom bli partiets kanslerkandidat. Men jag tror att, jag läste en intressant analys som Cas Mudde, statsvetaren, hade gjort om Bayern då, att det som det visade när att det gick så dåligt för CSU som är koalitionspartner med CDU då, de har ju verkligen varit den liksom fronten för, eller gjort mest för att man ska närma sig den här extremhögern och AFD och liksom prata, precis, och prata liksom mer om invandring som ett problem och burkaförbud och allting och liksom lyfta det där. Den liksom, det funkar inte längre. Och hans analys är då att de tyska konservativa är superopportunistiska för att de kastar sig hit och dit. Och så allt under liksom förespegling att de är lugna och trygga. Liksom. Att Merkel har ju bytt position jättemånga gånger egentligen, men hon har liksom lurat.
Men det är väldigt lugn min hon gjort.
Precis. Och att det liksom de tyska konservativa nu fattar är alltså det här liksom flörten med avgrunden, den är liksom våra väljare vill inte se den, för då går de istället till det gröna partiet som ju har blivit en mer konservativ kraft. Alltså,
och de går ju framåt.
Precis, de har liksom
kraftigt framåt. Mm. Tillsammans med Alternativ för Tyskland, vill säga. De går också framåt. Ja,
det är polariseringen. Mm. Och det är inte kul att se.
Inte för en
men är de tyska gröna jämförbara med de svenska gröna?
Nej, auktoritär, frihetlig. Den kan väl ingen tycka är bra som inte är auktoritär.
Men det är ju konservativa partierna som verkligen har förlorat eller som har gått ut två.
Ja, men det är ju splittet.
Mm. Ja, men jag tänker, du Daniel sa att, liksom, att de gröna i Tyskland är nästan konservativa. Fast menar du då att de är konservativa i den bemärkelsen? Sen att de står stadigt där de står.
Nej, men
de
har ju hittat, en från att under 00-talet egentligen har varit en ganska frihetligt liksom liberal kraft och liksom de höll på att splittras över att de dök upp med pedofilskandaler som folk gjorde analysen att det handlar om att man har liksom en sån sexualliberal syn i det här partiet. Så har man ju delar av landet gjort liksom en gir åt det mer konservativa, att man har hittat liksom en konservativ civilisationskritik som ju även finns i delar av liksom Storbritannien och Frankrike. Att man försöker anknyta till den, liksom att klimatförändringarna och liksom det handlar om vårt sätt att leva och att det borde vara något större. Och liksom,
vi borde leva som förr i tiden.
Man har liksom räckt ut händer mot kyrkan också, liksom att vår civilisation står på spel och att det där har lockat, särskilt i Bayern, väldigt många väljare som beskriver sig som konservativa och flyktingvänner. Och så här, ja, men det är klart att så här, kapitalismen eller den kapitalismen som vi lever nu är inte hållbar. Vi måste tillbaka till ett mer traditionellt sätt att leva. Liksom. Och det är ganska intressant att det händer.
Men det är ju problematiskt med såna här liberalkonservativa partier som jag ju även, jag skrev en kolumn här i måndags i Aftonbladet.
Alltså, läste vi.
Ja, och det är ju det att hon har ju inte haft kontroll på Bayern. Utan hon har ju suttit där i sitt Berlin och inte klarat av att hålla det där. Och jag är jätteorolig för det. För det är ju en oavsett om man är moderat eller liberalkonservativ eller vad man kallar sig, så är ju detta ett jätteproblem. Därför att det ger ju massa av det som jag skulle säga är mer obehagligt än det andra, så att säga, en massa makt.
Ja, men det som är intressant är ju då också om, som du var inne på, med att AFD blir liksom högerpartiet och att det gröna blir vänsterpartiet, att det är den konflikten som kommer hända. För att det är såklart att Die Linke, som är liksom det gamla östtyska kommunistpartiet, växer ju också, men de kommer ju inte ta liksom den vänsterrollen som SPD har haft.
De är med någon slags gamvänster.
Ja, de har ju omstöpt sig lite grann, men de kommer ju därifrån och det har alltid legat dem i fatet och har gjort att sossarna aldrig vill samarbeta med dem, för att ni är liksom Honeckers parti.
Och vad som antagligen har hänt i de här typen av partier är ju att då har ju då de här Bayern-knökarna som sagt gått omkring och knutit handen i fickan i väldigt lång tid, vilket gör att när den där öppningen finns, då är det liksom total eufori rakt ut på något sätt, och det där tycker jag är väldigt obehagligt.
Men i ett europeiskt perspektiv så är det ju också oroande, alltså med utvecklingen vi ser.
Ja, men absolut.
Alltså med Italien som där nyfascismen är på frammarsch.
Storbritannien är jättestand-off just nu med EU om,
ja,
deras,
precis,
egen
om deras budget som ska för,
som vi inte vet hur det går, va? Det har väl inte hänt någonting i frågan.
Nej. Men ja, Storbritannien på väg ut och det är oro överallt.
Och Macron i Frankrike som liksom driver på för mer EU. Det känns ju inte som att
vi får alla flytta EU till Frankrike snart.
Ja, men vill en Sverige ha mer EU?
Bara vill vi inte det?
Nej,
det... Vi vill ha ungefär som vi har det.
Fine, men inte alltså jag är hellre med någon som vill ha mer och sen kan man dra tillbaka än folk som är emot och skapa polarisering och gränser. För det kommer inte leda till någonting som är bättre.
Ja, men en dansk, svensk, brittiska axeln kommer ju försvara, alltså den som är modererande kraften i EU, som inte liksom är Orban, men inte heller federalism. Den kommer ju kraftigt försvagas, och det kommer ju bli intressant vart EU tar vägen då. Och liksom vad...
ja, det beror väl på vem det blir som ersätter Merkel också.
Precis. Nej, men och SPD har ju varit ett av deras tydligaste krav för att gå in i den här regeringen var ju att ja, men då vill vi ha mer makt över EU-frågorna, och SPD är ju liksom ett federalt parti, eller har ju varit intresserad
i Europa-frågor.
Ja, precis. Liksom att mer EU-integration. Och det där är ju liksom vad går de konservativa, eller Kristdemokraterna då i synen på det?
Det blir
Tysklands roll.
Spännande.
Jag tycker det är lite synd om man ska vara lite mediekritisk, men de här det är större bevakning av USA mellanårsvalen
än Europa, ja.
Ja, än de här tyska valen som betyder mycket mer för oss.
Det är till och med mer bevakning av ett val till högsta domstolen i USA än vad det är.
Ja, och det är som första nyhet överallt.
Visst, och på Agenda i söndags till exempel, det stora politiska magasinet ditt SVT öppnar ju också med mellanårsvalen i USA. Inte någonting om Tyskland eller
skärper agendan.
Skärper.
Pågår i Italien skulle man gärna vilja.
Alltså trenderna i Tyskland är trenderna som kommer hit och redan är här.
Ja, just. Det finns ju en liten rolig apropå liksom den svenska regeringsbildningen och Jan Björklunds våta dröm om att S och M ska samarbeta, att det vore jättebra. Det vi ser i Tyskland är ju att den konstruktionen inte varit jättelyckosam för
Stefan Löfven ser och lär.
Ja, och sannolikt Ulf Kristersson
också. Även Ulf Kristersson, precis.
Som skulle ju vara den juniora partnern om man nu skulle tänka sig att...
Men den har ju verkligen gynnat ytterlighetspartierna som man kallar.
Ja, det har inte gått så bra för dem, den koalitionen, det kan man ju säga, eller de partierna. Vi ska avrunda, bara lite snabbt. Vad fan händer i SSU Skåne?
Bayern finns överallt, i alla partier. Det var min första tanke. Om man har en falang i SSU som går brunt, då måste det ju vara något fel.
Eller
Skåne.
Svart,
eller svart.
Förlåt.
Strunt i kulören. Men det är ju oroväckande,
men
för det verkar ju ta sig in överallt.
SSU centralt hanterar det här särskilt väl?
Alltså det dröjde ju kanske lite för länge, men de påstår ju att de inte känt till det här.
Men är det rimligt? Jag tänker att SSU är inte så himla stort, ungefär 3,5 tusen
medlemmar. Det låter inte
rimligt. Och Skåne måste vara ett av de största distrikten.
Och är det så måste de ha en tysthetskultur som de måste ta i tur med.
Har inte väldigt många andra partier det?
Jo, jag tror verkligen inte att det här är unikt, och det har ju visat sig. Vi har ju Centerpartiet hade ju sin toppkandidat där till riksdagen i Göteborg som kuppade bort deras trafikpolitik. Sen fick han avgå några dagar innan valet.
Det har förträngt.
Liksom de här svaga, alltså parti...
När folk inte vågar säga som det är att ta tag i saker och ha lite hårda nyper när det handlar om dåliga saker, då blir det inte bra.
Nej. Men det är väl också en dålig organisation helt. Alltså,
ja, absolut, de är ju försvagade.
Och sen kulturproblematik. Och den tycker jag genomsyrar nästan alla partier just nu. Eller framförallt många partier i det här att inte ta tag i problemen på en gång. Att inte säga som det är, utan alla är fegisar.
Visst. Nej, men det är ju klart. Alltså...
Nu blev jag jättearg.
Men det är väl för att de är så glada för att få nya medlemmar också. Att man uppmuntrar. Ja, vad kul att ni drar in massa medlemmar. Men sen vet man inte riktigt vilka de här personerna är.
Jag vet inte när de här grejerna händer, men jag kan tänka mig. För att vet precis hur de här grejerna funkar, då är det ett problem. Och så, vi kan inte prata om det nu för det är ju val nu. Mm. Och sen är det val. Mm. Och sen så, när ska vi ta tag i det här då? Nej men gud, det är ju helg nu. Ska vi gå på AV? Mm.
Nej, men jag läste en medlem hade skrivit på Facebook i september redan. Så att den här storyn har ju bubblat innan den nådde tidningarna. Och där verkar ju han, den här medlemmen då, tycker att det har funnits liksom från förbundet en idé om att de här personerna som nu inte vill spela Internationalen utan istället sjunga olika arabiska sånger, ska man liksom lära att bli goda socialdemokrater. Att det är liksom, nu har de liksom kuppat och tagit över distriktet och nu ska vi bara se till att de läser lite Palme och får höra om Melander, så kommer de bli goda socialdemokrater. Ja. Och det kanske är lite naivt om det nu verkligen är en liksom hostile takeover med uppenbar liksom,
ja, men agenda. Det är ju, men allvarligt talat, det är ju ännu mer obehagligt. Det är ju så obehagligt så att det här blir inte alls bra. Nu är jag jätteupprörd faktiskt.
Ja, men nu tog de i alla fall ett tur med det här. Det är, thank God för media där i alla fall att som har granskat det här.
Det var Kvällsposten som vi ska
ge en eloge.
Ja, men verkligen. Ja. Ja, men det är lite så här, om det är ju inte bara en klubb vad det verkar, utan det är ju faktiskt ett helt distrikt.
Ja, det är ett helt distrikt. Och Skåne, alltså, kan ju inte vara
tredje största inom SSU. Ja.
Exakt. Och jag minns ju, de var ju tidigare kända som liksom det galna vänsterfästet i SSU. Och att det sannolikt så finns det ju det finns andra typer av konflikter kring makten i SSU som har liksom någonting, det finns någonting som
skapar möjligheter, precis, för sånt här.
Kaoset i kring liksom höger-vänster-konflikten i S. I den liksom sprickan så kan något annat träda in. Liksom.
Läskigt.
Tänker jag.
Mm. Och, ja, det är väldigt,
för det var ju inte trevliga saker som kom fram. Det kan,
nej, precis.
Säga.
Och det är det man tänker sig. Om plötsligt inte
homohat och det var,
man åker inte på Pride-festivalen. Om man får reda på det. Så att, nej, men det kommer nästan inga från Skånes
SSU-distrikt. Smutsigt blod och sådär. Mm. Man bara,
nej, det var,
då borde man ju känna till det. Och Kvällsposten kom med en ny granskning, eller en ny artikel igår, där det har skrivits två rapporter som liksom har nått både SSU centralt och partistyrelsen. Liksom.
Och då är frågan, när kom de? Säkert precis
2017.
Man laddade för valrörelsen.
Så liksom påståendet att man inte har vetat någonting, det tror jag kanske att jag inte riktigt
inte
litar på.
Inte helt köper.
Nej.
Vi får se vad som händer. Men nu säger vi tack för den här gången och ha en lång och skön lång helg.
Det ska vi definitivt ha. Definitivt.
Tack Ulrika Schenström, Daniel Svedin och Jonas Sima. Vi hörs.
Hej då.
Hej då.